Lyssna på den senaste Historia Nu special om karolinerna och det stora nordiska kriget.
En enväldig 15-åring på tronen.
En serie i 4 delar med Urban Lindstedt och historikern Olle Larsson.
Och de bara väntar ju på att tiden ska bli den rätta att göra upp med den svenska stormakten. Alltså här ligger Ryssland och lurar i vassen.
Du hör Historia Nu special på historia.nu eller där poddar finns.
Kaoset och fruktan och terrorn, det var där de såg sin möjlighet. Att de kunde kliva in i en krigszon och etablera ett slags maktställning. Och det var ju det man gjorde då, först i Syrien och sedan i Irak. Och på några veckor bara så erövrade man ju det största området som en väpnad grupp har erövrat sedan andra världskriget. Och det var ju verkligen som en geopolitisk kavallerichock när helt plötsligt så dök de här svartklädda krigarna upp överallt i både Syrien och Irak.
Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
Islamiska statens män kom svartklädda som en hägring i öknen. Islamiska staten växte fram ur kaoset efter USA:s invasion av Irak år 2003. Som en ohelig allians mellan jihadistkrigare och irakisk officerare som förlorade jobben när diktatorn Saddam Hussein störtades. Den islamiska staten utnyttjade motsättningarna mellan sunni och shia-muslimer för att bygga ett medeltida slavsamhälle där skicklig digital kommunikation lockade till sig tiotusentals att strida i Irak och Syrien. Jens Nordqvist är journalist och författare och aktuell med boken IS-krigarnas dröm. Välkommen.
Tack så mycket.
Jag känner att jag lät lite glad där. Det kanske inte är ämnet riktigt tillåt.
Nej, men det är, hur som helst är det trevligt att ses igen. Och det är ju
absolut
tredje gången vi ses i det här ämnet nu.
Ja, det här är ju ett ämne som intresserar mig, skulle du veta. Och ändå så känner jag, och jag har läst faktiskt en del vid sidan om dina böcker i det här. Men jag tycker dina böcker är väldigt bra kondensat av det mest intressanta. Liksom. Och att de förklarar väldigt mycket, sånt som blir obegripligt när man bara läser tidningarna eller ser på tv.
Det har ju varit syftet med hela det här projektet med de här tre böckerna, att ge en övergripande och förhållandevis lättillgänglig bild av framväxten av den islamistiska terrorismen och de konsekvenser det har fått.
Ja, och du har ju skrivit om terrorism i andra typer av mer ja. Ideologisk terrorism tidigare.
Så. Ja, och mer kanske då vänsterpolitisk ja. Terrorism.
Går det att jämföra de här två, vänsterpolitisk terrorism och jihadism?
Ja, jag tycker det finns flera beröringspunkter faktiskt. Och en är det här att mörkret sluter sig om de som är i de här rörelserna. Det blir mer och mer sektliknande och man får en allt mer rigid världsåskådning och syn på sina medmänniskor. Man brutaliseras, tycker jag. Det händer ju till exempel med vänsterterroristerna i Västtyskland och även i Italien och även i Japan. Att de blev mer och mer skoningslösa. Och så blev ju utvecklingen inom den politiska islam och den islamistiska terrorismen.
Mm. Det blir ju kanske ganska naturligt, i och med att jag menar, per definition så blir de ju isolerade när de begår hemska brott och blir jagade liksom.
Men också att hur man beskriver sin fiende, det kan man ju se då i till exempel hur de unga västtyskarna blev mer och mer hatiska och kallade enskilda poliser för grisar och svin och likadant hur nu IS var mycket mer brutala i sin beskrivning av fienden än vad till exempel Osama bin Laden var.
In the market for investment-worthy bags, watches and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Vi har gjort två avsnitt om islamism och så tidigare, men jag tänker ändå vi bör nog backa lite ifall man inte har lyssnat på de andra avsnitten. Så jag skulle säga, när uppstår den moderna jihadismen och hur uppstår den?
Alltså, ideologiskt och filosofiskt kan man väl säga att den uppstår i mitten på 1900-talet tycker jag.
Så pass sent egentligen?
Alltså den som är framförallt relevant för den här berättelsen är... Egentligen så kan man ju säga att ett startpunkt är på 20-talet när Muslimska brödraskapet bildades med målet att hitta religiösa lösningar på politiska problem. Att inte göra som de sekulära ledarna under 1900-talet gjorde i framförallt arabvärlden, att distansera sig från islam och istället närma sig väst och de västliga idéer. Det kom ju motrörelser som då som sagt ville ha religiösa lösningar på politiska problem. Mer islam var lösningen, inte mindre islam. Och det accelererar ju, och sen så finns det ett årtal som många forskare pratar om, som var 1979 när flera saker hände. Invasionen av Afghanistan var kanske den viktigaste.
Sovjetunionens.
Ja, invasionen av Afghanistan. Ja. Där det blev en kamp mellan muslimska frihetskämpar och den sekulära gudlösa kommunismen. Och när Sovjetunionen senare tvingades retirera, lämna Afghanistan och senare gick under, så blev det del i en hjältesaga om de muslimska krigarna som med gud på sin sida kunde besegra en supermakt.
Men islamister idag, alltså, sitter de och snackar om det fortfarande eller har de gått vidare här efter
det? Ja, men det tror jag nog att man gör, och Osama bin Laden, han har ju fortfarande väldigt mycket star quality och är en superhjälte för den här spektakulära terrordåden den 11 september 2001. Det var ju på något vis startskottet på den första moderna vågen av islamistisk terrorism.
Det måste ju vara det mest spektakulära terrordådet någonsin.
Ja, såklart. Och dessutom i direktsändning. Och
så symboliska byggnader med Twin Tower i New York, ja, och Pentagon i Washington.
Och nästan lyckades träffa den politiska makten också med det fjärde planet då som kraschlandade eller störtade. Så att det, på något vis så har hela det här projektet har ju varit att förklara framväxten av den rörelse som skapade 11 september. Men också de konsekvenser och felbeslut eller som ledde fram till den andra vågen.
Ja, för nu är vi framme egentligen i konsekvenserna, ja, efter.
Och den andra boken i den här serien heter ju USAs hämnd och handlar om just det. Hur ska man som en stat, en supermakt, reagera mot en sån käftsmäll som 11 september var? Och den amerikanska presidenten George Bush, han valde ju att slå till med all kraft tillbaka. Och sen så fanns det andra krafter kring honom som ville utnyttja den här situationen till att förverkliga gamla politiska ambitioner och ge igen för gammal ost som mot Saddam Hussein. Och invasionen av Irakkriget då 2003, eller invasionen av Irak och det påföljande kriget, där blev ju grogrunden för den andra vågen som handlar om att göra motstånd mot den amerikanska ockupationen.
Mm. Och då är vi egentligen framme till den boken du släppt nu, IS-krigarens dröm.
Ja. Och den handlar om att, om man skulle ta det ändå i de här tre stegen, så Usama bin Laden helt kort hade drömmen om att med sin flygplansoperation, som man kallar det, så skulle han väcka muslimer i hela världen som skulle då ansluta sig och göra uppror och kasta ut väst ifrån Mellanöstern. Andra vågen handlar om att göra motstånd mot USA och använda så grymma metoder att man skrämde bort USA, men där var man för våldsamma, och där var ju ambitionen att starta ett inbördeskrig mellan shia-muslimer och sunni-muslimer i Irak och på så vis tvinga sunniterna att ansluta sig till den här motståndsrörelsen, till Al-Qaida i Irak.
Vi kanske ska säga att Irak, när det styrdes under Saddam Hussein, där var det sunniterna. Alltså man brukar dela upp islam i två delar, sunniter och shia. Det finns säkert andra mindre delar som vi inte har så mycket koll på. Och Saddam Hussein, han var ju sunnit. Och de var en minoritet.
De var
en
minoritet.
Det var de som styrde över shia-muslimer.
Ja. Så den andra vågens terrorister i Irak, deras syfte var ju då, förutom att kriga mot USA, det var ju att elda på den här konflikten mellan sunni och shia för att tvinga sunniterna att ansluta sig till motståndsrörelsen. Men det var så pass våldsamt att till och med Osama bin Laden sa att det här är för grymt. Alltså det var så ett total katastrof i Irak under de här åren. Så till slut så vände sig befolkningen emot Al-Qaida i Irak. Och irakiska stamledare gjorde gemensam sak med USA. Så att man, Al-Qaida var helt uträknat.
Al-Qaida, det är Osama bin Ladens
Osama bin Ladens rörelse var nästan helt uträknad efter invasionen av Afghanistan, amerikanska. Men kunde göra comeback i Irak. Men var så våldsamma att de till slut alienerade folket. Och då satte i amerikanska fångläger den tredje generationen. Och det är den som den här boken handlar om.
Mm. USA invaderar Irak 2003 med syftet att avsätta Saddam Hussein naturligtvis, men också att hitta massförstörelsevapen som man aldrig hittar några, för det fanns inga. Och hela invasionen byggde ju på väldigt shaky, vad säger man? Underrättelseinformation.
Ja, rent av manipulerad.
Ja, och det som du redan har antytt här, att det fanns väl delar i det amerikanska etablissemanget som ville göra den här invasionen och i princip uppfinner massa skäl till det.
Och då har man ju haft en förhoppning om att det irakiska folket skulle omfamna de västerländska idealen, att man skulle kunna skapa Mellanösterns första riktiga demokrati. Och man kunde inte begripa att hur det här motståndet bara exploderade mot amerikanska styrkorna. Att det, istället för blommor så blev de mötta med granater och hemmabyggda vägbomber. Och det var ju då Saddam Husseins gamla sunnitiska maktstruktur som byggde upp en motståndsrörelse och gjorde gemensam sak med de jihadister som hade utgjort den andra vågen.
Ja, intressant är ju, tycker jag, när man läser din bok också, det är ju det här att Saddam Hussein, som var diktator över Irak under många, det måste ha varit flera decennier.
Ja, sen 70-talet.
Han var ju orolig för ett shia-muslimskt uppror, inbördeskrig. Så att de hade ju byggt upp en struktur för att kunna, även om de tappar makten, kunna bekämpa det här upproret.
Ja.
Och den infrastrukturen finns kvar. Alla de här officerarna som förlorar jobbet efter USAs invasion, de har ju tillgång till det här.
Precis, och USA gjorde ju det avgörande misstaget att man skulle då utrota alla Saddam Hussein-kopplingar och sparkade då uppåt en halv miljon unga män som tjänstgjorde i armén. Och som blev då enkelt rov för den här kombinationen mellan de sekulära Saddam Hussein officerarna och jihadisterna. Och det var ju det som gjorde att helt plötsligt så kunde en ny jihadistisk rörelse så snabbt växa fram.
Mm. De amerikanerna gör ju massa misstag. Vi har ju de här fängelserna, fånglägrarna, Camp Buka, uttalar man det så?
Camp Buka. Och det mest kända är ju Abu Ghraib. Där man då sa att nu ska vi stänga ner Saddam Husseins tortyrgrottor. Och så istället så fyllde man dem med nya fångar och så läckte då ut bilder på hur alltså ren tortyr och förnedring och sexuellt våld.
Fruktansvärda bilder. Jag kommer ihåg det. Det är ju ganska länge sedan där, men jag kommer ihåg det väldigt tydligt när de här bilderna släpptes.
Ja, man tvingade då nakna irakiska fångar att krypa med hundkoppel runt halsen i de här fängelsekorridorerna. Och det väckte ju...
Man staplade dem nakna i högar och tvingade dem att onanera.
Ja, det var alltså fruktansvärda. Och det var ju en smitta som gick genom hela det amerikanska kriget mot terrorismen. Uppifrån ner. Att man hade bestämt att tortyr, i de situationstecken som man sa, var okej. Okay. Och i Camp Bucca, där fanns det tiotusentals fångar.
Det måste ha varit ett jätteläger.
Ett jätteläger i södra Irak. Och där satt det som sen skulle bli IS. Nästan hela ledningsstrukturen.
Hur länge fick de sitta där?
Det är lite olika. En del satt där flera år. Men han som sen skulle bli IS ledare, kalifen, han satt där ungefär ett år. Kanske lite mindre, men
och han greps mer eller mindre av ett misstag.
Ja, han var förtrollad av den här motståndsrörelsen, som den andra vågen i mitten på, alltså 2004, 2005, 2006 där. Där blev han allt mer aktiv. Och han befann sig i staden Fallujah och blev gripen av misstag. Och blev utdömd av amerikanerna som en mindre viktig person. Men med tiden så blev han utsedd av det framväxande IS som deras liksom ansikte utåt. Han blev under den här tiden doktor i islamisk kunskap. Och han hade varit böneledare och han hade då suttit i det här Camp Bucca.
Och dessutom hävdade han felaktigt att han var ättling till Mohammed, profeten Mohammed.
Ja, hans släkt påstod att de var i rakt nedstigande led släktingar till profeten Mohammed, vilket då andra experter avfärdade. Men i det här Camp Bucca så hade de alltid i världen att sitta och diskutera hur skulle vi göra, om vi nu skulle komma ut härifrån, hur skulle vi kunna besegra amerikanerna, hur skulle vi kunna ta makten från shia-muslimerna, hur skulle vi kunna göra en effektivare terrororganisation?
I här Camp Bucca sitter det både sådana som han då, som kommer att kalla sig Abu Bakr al-Baghdadi, som är ledaren, och sådana här gamla BAT-officerare som har då militär kunskap och
vet hur man organiserar sig, de vet var vapnen finns, de vet hur man ska infiltrera. Det här är liksom skickliga underrättelseofficerare. Så de gör då gemensam sak. Medan jihadisterna lär sig att hur man ska organisera sig effektivt, så låter batpartisterna, de här Saddams officerare, skägget växa.
Men rimligtvis borde de ideologiskt stå långt ifrån varandra. Islamism, för att Baath-partiet var ju ändå en slags socialistisk rörelse. Men jag vet, de kanske inte var så mycket socialister egentligen.
Nej, men det var ju en sekulär rörelse från början. Men även Saddam Hussein hade ju närmat sig islam. När han kände att det började osa katt, så hade han ju vädjat till muslimer i världen att ställa sig på hans sida. Han blev ju till det yttre mer religiös mot slutet. Men man hade ett gemensamt intresse. Och de irakiska officerarna drog upp då en plan för hur man skulle destabilisera grannlandet Syrien efter den arabiska våren, när inbördeskriget i Syrien bröt ut.
Just det måste vi slänga in här också. När uppstår den arabiska våren, och vad var det för någonting?
Ja, men det var ju en rörelse som började där 2010 ungefär, när folket i flera länder i Mellanöstern reste sig mot sina ledare.
Det började i Tunisien.
Ja, det började i Tunisien med att en ung grönsaksförsäljare satt eld på sig själv i protest mot korruptionen. Och sen spred det sig, och Gaddafi föll, Hosni Mubarak i Egypten föll, flera ledare föll. Och Assad-regimen i Syrien vägrade ge med sig. Och under det inbördeskriget, eller upproret där, så släppte han lös en massa jihadister ur fängelser som han hade fängslat.
Mm. Varför gjorde han det?
För att han tänkte sig att om de var ute, så skulle han kunna säga att nu gör jag bara vad USA har gjort. Nu, vi bekämpar islamistisk terrorism.
Mm. Där kan man väl prata om ytterligare så här strategiskt misstag. Vi har inte riktigt gått in på amerikanernas strategiska misstag, men om vi ska säga Assad-regimens strategiska misstag.
Ja, men dels så slog de ju till så väldigt hårt mot det folkliga upproret. Och sen då så släppte de lös anden ur flaskan här och trodde att det skulle vara ett smart taktiskt val. Men det blev ju starten på, det fanns ju flera olika islamistiska organisationer i Syrien. Och en del slogs mot varandra och en del slogs mot Assad. Och det visste den framväxande IS-organisationen att utnyttja.
Mm. Vi har börjat antyda lite. Du har sagt att Usama bin Laden tyckte att Al-Qaida i Irak blev för brutal. Alltså han var kritisk mot hur de agerade mot vanliga muslimer. Så skiljer de sig det här om ideologiskt egentligen islamiskt? För sen kom ju, de byter ju namn sen senare då till Islamiska staten och så. Mm. Men är det någon slags ideologisk skillnad egentligen mellan Osama bin Ladens Al-Qaida och det som uppstår i Irak?
Det är väl...
Eller är det bara praktikerna som är annorlunda?
Nej, men dels så blir man ju allt mer hatisk mot det som man ser är fienden. Mm. Och det är
i princip allt.
Ja, och det är allt färre som uppfyller de här stränga kraven på vem som är en sann muslim. Osama bin Laden accepterade ju att muslimer dog som collateral damage, vad man säger, i terrordåd. Han menade, var de rätt trogna så skulle de ju ändå komma till himlen. Men hans efterföljare i Irak och senare då IS...
Är han al-Zarqawi?
Ja, precis. De menade ju att shia-muslimer, kristna... Det var människor som man kunde döda, och man till och med hade sin plikt att döda. Det var plikt att döda. De skulle ges ett alternativ att konvertera eller betala då en skatt för att få kristna till exempel i Irak och Syrien. Men muslimer som avföll eller inte levde upp till de kraven...
Var det värre än de var kristna?
Ja, det, på sätt och vis var det, för då hade man förlåt sin religion.
Det intressanta är ju att Osama bin Ladens mor var ju alawit, ja, som av många muslimer anses vara avfälliga.
Ja. Men han var ju inte det.
Nej.
Utan han hade ju pappans religion. Men för att kunna motivera en sån våldsam terrorkampanj mot shia-muslimer och senare mot andra sunniter, så var man ju tvungen att demonisera motståndaren. Det var nog den stora skillnaden. Sen hade man ju, det fanns ju en hel kader av olika terroristideologer som rörde sig i den här miljön, som diskuterade hur skulle man bäst kunna nå framgång. Var det att göra som Usama bin Laden, ett spektakulärt terrordåd utomlands, eller var det att erövra en egen stat? Och den tredje vågen, det som blev IS, där var ju målet att hitta ett sätt att erövra mark.
Det var det uttalade målet.
Det var det uttalade målet. Och då hade man en idé om att man skulle ha styrandet av barbariet, kallades det. Det var en bok som kom ut som handlar om just att skapa så fruktansvärda stämningar och rädslor i ett land. Och sen framställa sig själv som de som kunde garantera att tryggheten och säkerheten kom tillbaka. Så därför inledde man ju då terrorkampanjer, och man var väldigt våldsam å ena sidan. Men å andra sidan så sa man att vi är de enda som kan garantera trygghet och välstånd. Och därför skulle man då skapa ett nytt kalifat. Och ordet kalifat har ju en väldigt stark betydelse historiskt. Det var ju det som var IS-krigarnas dröm, att skapa ett eget land där en sträng muslimsk ordning kunde råda, och där man sen kunde förbereda vidare expansion.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Vi var inne på här i den arabiska våren som bröt ut år 2010 här. Mm. När jag läste din bok USAs hem, där sitter ju Usama bin Laden, de är ju väldigt isolerade, gömmer sig i Pakistan. Men han ser ju det här som en möjlighet. Han tror ju att han ska kunna bli ledare för den här islamiska våren. Hur tänkte sig de här IS-ledarna? Såg de också möjligheter i det här? Eller var det bara
de såg ju möjligheter i ett allt mer instabilt Syrien. Där fanns
det var instabiliteten som var nyckeln.
Kaoset och fruktan och terrorn. Det var där de såg sin möjlighet. Att de kunde kliva in i en krigszon och etablera ett slags maktställning. Och det var ju det man gjorde då, först i Syrien och sedan i Irak. Och på några veckor bara så erövrade man ju det största området som en väpnad grupp har erövrat sedan andra världskriget. Och det var ju verkligen som en geopolitisk kavallerichock. När helt plötsligt så dök de här svartklädda krigarna upp överallt i både Syrien och Irak.
De hade ju ganska, vad ska man säga, de var ju ganska taktiska. De skickar in folk för att missionera i städer innan och bygger upp liksom som nästan som terrorceller, ja, i städerna.
Sovande, ja, celler, och man skapade så här och små missionsstationer kan man väl säga, där man då kartlade till exempel en mindre irakisk stad. Och tog reda på vilka var makthavarna, vilka var viktiga att kontrollera. Och sen så då gick man till attack inifrån stan med självmordsbombare och 50-kolonnare. Och sen så då lyckades man erövra den här staden. Så att genom att sprida ut sig och sen helt plötsligt bara dök alla upp till ytan samtidigt, så skapade man ju en känsla av att de kom från ingenstans.
Sen, allting där utspelades ju mot en relief också, att USA har ju invaderat,
ja,
och sen har ju man mer eller mindre satt en Shia, alltså man har väl haft val och så, men jag menar den regimen som sitter i Irak är ju egentligen mer eller mindre, de sitter ju där på USAs bajonetter om man får använda
det. Ja, och sen har ju USA lämnat.
Sen har USA lämnat.
Ja, och det gjorde ju också att trycket minskade i Irak. Och Barack Obama hade dragit tillbaka trupperna. Så att där fanns en amerikanskt uppumpad armé. Men den hade...
Men det kan ju inte haft så mycket...
Stridsvilja.
Nej.
Utan den på något vis bara upplöstes. Och rädslan för det oerhört våldsamma IS gjorde ju att de helt enkelt kastade vapnen och stack. Mm.
Sen tror jag också att det kanske var svårt så här, nu är det ju ändå några år sedan det här hände, alltså den skalan på våld som var i Irak här med liksom ständiga självmordsbombningar och olika terrordåd och mord och kidnappningar. Nu har jag liksom inga siffror i huvudet.
Nej, men det är... Tiotusentals människor mördades, och man ska nog förstå en sån som den blivande kalifen då, Bagdadi, som är en produkt av först kriget mellan Iran och Irak på 70-talet och sen den amerikanska invasionen.
Han är barn under...
Ja, han är för 71.
Ja.
Så han har ju växt upp med den otroligt brutala Saddam...
Där dog väl miljoner människor i princip?
Ja, ungefär 1 miljon i ett krig som varade i 8-9 år och slutade i remis, som påverkade en hel generation iraker och iranier. Och sen så fortsatte då Saddam Husseins skräckvälde. Och sen så var alla sanktioner efter det första Irakkriget. Och sen då så kom den amerikanska invasionen. Så det var ju ett väldigt brutaliserat samhälle. Och han var väldigt påverkad av det. Och sen då när han utsågs att leda IS och bli den nya kalifen, så han var ju på något vis någon slags mörkrets första där.
Men man ska ju också komma ihåg att han kommer till makten, det är ju för att USA är framgångsrika med att döda de tidigare ledarna.
Så är det. Men han lyckas ju väldigt skickligt tillsammans med de irakiska officerarna att utnyttja det här situationen både i Irak och i Syrien med målet då att skapa, att ta kontroll över territoriet.
Mm. Det går ju väldigt snabbt där. Du sa att det är snabbaste som någon har erövrat så mycket mark sedan andra världskriget egentligen.
En yta lika stor som Storbritannien.
Ja. Vad pratar vi om? Det är månader.
Det här, Syrien började ju 2013 och fortsatte 2014. Men den här stora spridningen skedde ju då sommaren 2014 när man avancerade väldigt snabbt fram. Man utropade då kalifatet i juli 2014 med Raqqa som huvudstad i Syrien. Och senare blev Mosul då den irakiska motsvarigheten. Och då hade man ju redan ritningarna till en slags nationalstat där det var strikt reglerat hur man skulle då, allt från prissättning av bröd till hur man skulle kriga framöver och till vilka levnadsregler som de nya undersåtarna skulle tvingas acceptera.
Hur såg den här administrativa, för man, här är ju, nu ska man bli en stat, det är ju en sak att vara en terrororganisation. Ja. Nu ska man, hur ser den administrativa systemet ut?
Nej, men man hade ju förberett det här med olika emirer som ansvarar för olika områden, ministrar kan man
väl säga. Det låter som en traditionell titel.
Ja, men som ministrar eller ledare för olika områden. Och man ville ju locka till sig så många som möjligt och därför var det ju viktigt att framställa det här nya kalifatet, det här nya muslimska landet som väldigt framgångsrikt. Och man hade ju då förberett en enormt skicklig propagandaapparat. Och det var ju det som gjorde att tiotusentals utlänningar sökte sig dit på väldigt kort tid. Varav 5000 från Västeuropa, varav 300 från Sverige. Man framställde livet i det här nya kalifatet som, alltså som ett slags liksom himmelrike på jorden nästan. Där man tilläts vara muslim, där man tilläts bära heltäckande kläder utan att någon skrattar åt den eller retar den eller mobbar den. Man tilläts vara så muslimsk som man ville vara.
Det är ju en sak, den här digitala kommunikationen som man var skicklig på, men man utnyttjar ju också de fri- och rättigheter som vi har i västvärlden. Som jag menar, vi är ju ett oerhört liberalt land där man tillåter ju koranbränningar till exempel, bara som ett exempel på vad vi tillåter. Och här kunde ju många av de här extremistiska predikanterna och sånt verka fritt i princip utan inblandning under en lång period.
Dels kunde de ju, alltså det fanns ju då rekryterare, vilket jag har pratat med två av dem.
Och de bor kvar i Sverige när de är rekryterade?
En svensk, en är dansk.
Ja. Är de fortfarande, sympatiserar de fortfarande?
Nej, båda två har lämnat. Annars hade de aldrig pratat
med någon som
mig. Men
ångrar de sig?
Ja, det gör de. De ångrar sig och de tycker att de har blod på sina händer. Och det de gjorde var att väldigt skickligt utnyttja den här känslan av alltså, utanförskap som många unga muslimer känner i väst. Och spela på att väst hatar dem, att väst inte vill dem något väl. Att det enda sättet att hitta tillbaka till sig själva, det är att återvända till islam och att återvända till Mellanöstern. Och hjälpa till att skapa den här nya staten. Och man lockar ju då med en hel palett av saker, förutom den här känslan av att göra sin plikt som muslim. Så gav man ju de här en känsla av stolthet, av att tillhöra någonting. Att istället för att kanske ägna sig åt småkriminalitet som många hade gjort, inte alla men många, så kunde man nu här fortsätta leva ett äventyrligt liv fast för Gud.
Mm.
Och tidigare så hade ju då islamistiska organisationer eller islamistiska stater lockat unga människor att bli martyrer genom att lova dem att ett liv i paradiset med 72 oskulder skulle man få gifta sig med.
Säger de sånt på allvar?
Ja, men det har man ju sagt. Och under kriget mellan Iran och Irak så fick de iranska unga soldaterna, de fick plastnycklar som var nyckeln till paradiset. Men här gjorde man snarare så att man sa att du ska få en belöning redan nu. Det är ju därför man då tog ett stort antal unga kvinnor och barn som sexslavar. För att ytterligare locka till sig. Säga, kom till Syrien, kom till Irak. Du får ett vapen, du får strida, du får ett hus, du får ta dig fruar. Det lockade ju ett antal människor att be sig dit.
Det var ju inte bara män som begav sig dit, utan Nej. Även en hel del kvinnor faktiskt. Det kan man ju tycka är ännu märkligare egentligen.
Det finns lite olika siffror, men mellan 15-25% var ju kvinnor. Lite beroende på varifrån de kom. Men kalifatet visste ju att utnyttja unga västerländska tjejer som kom till Syrien och Irak, som sen började då använda sociala medier för att locka fler. Och där lockade man ju dem med att kanske unga konvertiter som tyckte det var jättejobbigt att gå i sina helsvarta kläder hemma i Göteborg eller i London eller var det nu var någonstans. Och känna att man inte var accepterad som den man var. Att komma ner dit, att träffa snygga, spännande IS-krigare, att gifta sig, att få leva enligt den islam som man trodde på. Och äventyret. Och en ung tonårstjej som sitter och ser de här fantastiskt välproducerade filmerna och bilderna och på TikTok och Twitter och YouTube.
Men det är ju ändå så här då, som en liksom ganska vanlig svensk, så det är ju ändå svårt. Även, jag menar, jag kan ju förstå om man är ung att man kanske har liksom, tänker liksom är mer idealistiskt och kanske lite naivt kring saker och ting. Men många av de här filmerna som produceras är ju otroligt brutala.
Det
var både och.
Ja, alltså det var kanske inte de brutala filmerna som lockade de unga tonårstjejerna, men det kanske var de här. Alltså, om du tänker dig en vacker flod i ett ökenlandskap i motljus där barn går runt och leker och
det är ju reklamspråk egentligen.
Ja, det är väldigt, väldigt, väldigt mycket så.
Mm.
Och hela tiden med det här religiösa, tunga religiösa liksom, anspelningarna på att det är din plikt, gör det här. Det här är vägen till frälsning. Här kan du vara en sann muslim.
Jag tänker ändå att det här när de skär halsen på hjälparbetare och journalister och affärsmän och sånt.
Men det är ju den andra sidan av det, den andra sidan av propagandan. Det är ju att visa att västvärlden är impotent. Västvärlden har inte en chans. Här är de, och de klär dem i samma kläder som USA klädde sina fångar i kriget mot terrorismen på Guantanamo Bay och Abu Ghraib.
Och så här orangea jumpsuits.
Ja, alltså som en slags overall. Och visar att vi är i ett krig och det är så här vi gör. Och det här är välsignat av Gud, säger man. Och den här allt mer brutala propagandan, den blir ju, för de som är mottagliga så blir det ju väldigt stark. Och lika fasansfulla som vi tycker att den är, lika effektfull blir det ju för den som verkligen upplever att det pågår ett krig. För omvärlden enades ju om att Islamiska staten är ett hot som måste bekämpas. Det bildas en internationell koalition av över 80 länder. Och ju mer den anfaller kalifatet, desto mer våldsam blir kalifatet utåt.
Mm. Det är då man börjar skära halsen av hjälpare.
Nej, det börjar med ganska snabbt. Men man, till exempel så grannlandet Jordanien är ju med i den här koalitionen. Och jordanska stridsflyg attackerar mål inne i kalifatet. Och när de lyckas gripa en ung jordansk pilot som skjuter ut sig ur sitt flygplan, så bestämmer man ju sig för att verkligen göra ett exempel av det.
Och, vilket år är vi nu? Alltså?
Det här var, nu får jag tror det här var januari 2015. Som man då dömer honom till döden. Och man intervjuar honom i sin egen väldigt påkostade nättidning Dabiq. Man intervjuar den här personen, den här piloten, och frågar, vet du vilket öde som väntar dig? Ja, det är döden. Och varför dömer vi dig till döden? Jo, därför att du har då bombat mål i det heliga kalifatet. Och man tar den här personen till en stålbur ute i öken och sen sätter man eld på honom.
Mm. Och det är väldigt teatral. Jag kommer ihåg den här filmen. Ja. Det är en sån här film jag ångrar att titta på.
Ja.
Det är väldigt teatraliskt. Det står så här IS-krigare runt buren, ja, och sen så tänder man på den någon slags brännbar vätska, ja, och så brinner han upp.
Så brinner han upp och så hör man den här monotona, enstämmiga musiken. Och en av dem som står där är ju en ung svensk från Rosengård.
Mm. Som heter?
Osama Krayem. Mm. Och som senare ska han vara inblandad i två av de värsta terrordåden i Europa.
Mm. Vad har han för bakgrund?
Ja, men han var en ung kille som född i Sverige.
I Rosengård då?
Ja, i Rosengård.
I Malmö?
Ja, som skitduktig på fotboll. Var med i en film om hur idrott kan integrera invandrare. Men blir med tiden allt mer intresserad av islam. Och bestämmer sig för att bege sig till Syrien.
Sticker han innan det blir olagligt att sticka till?
Ja. Han åker dit och blir uttagen till att ingå i ett elitkommando inom IS. Och i takt med att den här internationella koalitionen allt mer angriper kalifatet så bestämmer sig IS-ledning för att attackera mål i Europa. Att hämnas.
När det går dåligt i kalifatet.
Ja, och för att på något vis, man hoppas ju att man ska få ännu mer muslimer i väst att resa sig mot västvärlden. Så man intensifierar sin propaganda och man uppmanar alla muslimer i väst att göra vad ni kan, attackera med vad som helst. Om ni inte har vapen så använd en kniv, har ni inte kniv så använd en lastbil, har ni inte en lastbil så använd en sten, har ni inte en sten så spottar de i ansiktet. Alltså det, gör vad ni kan. Och jag tror att för de människor som har rest till kalifatet, som uppfattade det som verkligen som en drömtillvaro, så det här var paradis på jorden. För de blev det, att sitta då i sitt upplevda paradis och höra bomberna falla och kanske se vänner eller familjemedlemmar omkomma. För de blev det ett enormt hat.
Det är ju svårt att förstå hur man kan uppleva som ett paradis där man har offentliga hängningar, ja, och där man använder, ja, har sexslavar.
Man kan kalla det hjärntvätt eller man kan kalla det vad som... Men för många av dem, det är jag säker på, fanns det en känsla av att de gjorde någonting rätt och att omvärlden gjorde någonting fel och därför hade man rätt att attackera.
Vad gör den här unga killen från Rosengård? För att du säger så, han blir uttagen till elitförband och senare blir han skickad till Europa för att genomföra. Vad är det han genomför för terrordåd i Europa?
Han ingår i ett kommando med olika celler som återvänder med flykting... Och det är ju det ironiska. De använder flyktingströmmen som lämnar Syrien och Irak, terrorn där, för att ta sig till Europa 2015. Man smyger sig in i tillbaka hem, gömda som flyktingar. Och då har man fått order om att slå till i först Frankrike. Och i november 2015 så mördar man 130 människor i Paris i en koordinerad serie av attacker. Man börjar med självmordsbombningar utanför Stade de France. När det pågår,
den stora fotbollsarenan.
Ja, där det pågår en landskamp mellan Tyskland och Frankrike och där franska presidenten Hollande är på plats. Och strax därefter så öppnar olika grupperingar eld inne i centrala Paris. Och de gick in på en restaurang där jag bodde i Paris under en period. Och de gick in i en av de restaurangerna som var precis i mitt kvarter.
Brukade du sitta där eller?
Nej, men jag har varit där och som tagit in kaffe eller en öl. Så det var inte något stamhak, så, men jag visste vilket det var. Och sen så stormar man in på en konsertlokal inte långt därifrån, Bataclan. Där 90 människor, tror jag det var, omkom.
Det var en väldigt stor skala på de här terrorbåden.
Och i utkanten av det här så fanns då Osama Krayem från Malmö. Och senare så flydde de som ingick i den här kommandot, som inte hade aktivt var. Det var en som överlevde, men de som inte aktivt hade deltagit, de tog sin tillflykt till Bryssel. Och där bestämde de sig för i mars året efter för att göra ett nytt attentat. Och det var då som flera av dem sprängde sig själva i luften på flygplatsen och i Bryssels tunnelbana och ett 30-tal människor dog. Och samma Krayem valde att inte utlösa sin...
Han hade en självmordsväst. Ja, han måste... Det där är någonting jag tänkt, för när jag tidigare läst om självmordsbombare, det är inte så ovanligt att självmordsbombningar går fel.
Nej, antingen att inte utrustningen fungerar eller att
de inte klarar att genomföra.
Nej. Men det blev ju så här att IS hade då ett antal främlingar, som man kallar dem, som kunde återvända till väst för att begå terrorbrott. Men dessutom så uppmanade man ju så kallade ensamma vargar att begå terrorbrott. Vi hade ju flera fruktansvärda terror under framförallt 2017.
I Nice?
I Nice. Jag tror det var 89 eller 90 personer som mördades i Berlin på en julmarknad. Och inte minst på Drottninggatan i Stockholm. Där en person som inte tyckte sig ha någonting att förlora.
Han var från Uzbekistan.
Han var från Uzbekistan och hade kontakt med handledare nere i Syrien, Irak. Och valde att mörda människor i Sverige för kalifens skull.
Mm. Och man känner ju när man läser hans motiveringar och sådär, det känns ju väldigt grunt liksom.
Ja, och man ska ju veta det, att det här har ju så lite med islam att göra. Alltså man lyckades hitta flera tusen personliga dokument som alla IS-resenärer fick fylla i.
Och de allra vilket flesta, forskningsmaterial.
Ja, vilket forskningsmaterial. Allt från blodgrupp till vad man ville göra, om man ville begå en terrordåd eller om man ville strida i fronten eller om man ville göra något annat. Och där fick man också svara på frågor om sin religiösa kunskapsnivå. Och de flesta svarade basic, alltså högst grundläggande. Så många av dem visste ju väldigt lite om den religion de var beredda att döda andra människor för, eller dö själva för.
Ja, det här är ju ganska otäcka år tycker jag. Jag kommer ihåg, men ja, det är ju inte så länge sedan det här. Det är ju bara några år sedan. Men när de här terrordåden bara kommer. Och det sista sån här som har blivit inspirerad, det var ju förra året. Han som mördade två svenska fotbollssupportrar i Bryssel.
Sommaren 2023 så var jag i Bryssel för att bevittna rättegången mot Paris och Brysselcellerna. Och det var ju väldigt hårdbevakat och ironiskt nog i NATOs gamla högkvarter som man hade gjort om då till rättegångshall. Superbevakat. Och kort efter att de hade fått sin dom, och man tänkte någonstans att det här var liksom de sista överlevande av de här IS-terroristerna som nu var det rättsliga efterspelet. Så bara några kilometer därifrån så är det ju en tunisisk medborgare som har låtit sig inspireras av på nätet och radikaliserats, som bestämmer sig för att mörda svenska supportrar och som då förklarar det med att jag älskar islam och jag dödar dem som hatar oss.
Mm. Det är en internationell koalition här, men hur lyckas man bekämpa IS då?
Ja, men de kan ju inte stå emot amerikanska, franska, brittiska flygbombningar från den här internationella koalitionen. Men samtidigt så är det är ju kurderna i Syrien och Irak. Som,
det är en kombination av flyg och kurdiska
och framförallt
trupper.
Som då anfaller och kalifatet blir bara mindre och mindre och mindre.
När det upphör då rent geografiskt?
Nej, men alltså 2019 så faller det sista fästet en stad, en liten stad eller by i Syrien. Men en sak som vi inte har pratat om det är ju det här folkmordet som man begår på yazidier.
Vad är yazidier för grupp?
Yazidier är en egen religiös minoritet.
Och de är egentligen inte kristna eller muslimer? Eller?
Nej, de finns då sen över 1000 år.
En gammal religion. Gammal
som långt före islam fanns. Ja. Som finns då i norra Irak och norra Syrien och sen på lite olika andra platser. Men De är då ett väldigt fredligt folk som genom historien har utsatt för folkmord efter folkmord. De har till och med ett eget ord för det som kallas firman. När andra krafter försöker tvinga dem att bli muslimer och döda dem när de vägrar. Och de lever framförallt i något som kallas för Sinjarberget, som är ett massiv. Och kalifen, när han då har utropat sitt kalifat sommaren 2014, så bestämmer han sig för att inleda en offensiv mot det här Sinjarberget för att ta sexslavar.
Mm. De kunde inte ta kristna som sexslavar?
Nej, för att det visade sig att det kunde de visste. Men det här kunde man motivera med att de här var avgudadyrkare. Det här var inte ett bokens folk som kristna och judar är. De har ändå en viss status i islamisternas ögon. Men det här var då avgudadyrkare och de har inget värde alls. Så man begår ett folkmord på män och unga pojkar och så tar man så många kvinnor och barn man kan och för tillbaka in i kalifatet där man då upprättar regelrätta slavmarknader. Och nu har ju rättvisan börjat komma i kapp flera av de här IS-männen och kvinnorna som har återvänt till Europa. Det pågår flera rättsprocesser och flera domar har avkunnats mot IS. Och det har gjorts fantastiskt arbete av yazidiska organisationer för att dokumentera det här folkmordet och det här övergreppen. Och det pågår då rättsprocesser runt om i Europa och även i Sverige för brott mot mänskligheten. Och
det finns väl även svenska kvinnor som har lagförts för att de har skickat ut sina egna barn i krigen, alltså barnsoldater.
Det finns ett sånt exempel och så finns det en annan kvinna som har dömts för att ha låtit sin mindreåriga dotter gifta sig med en IS-krigare som då upprepade gånger våldtog. Så att det är ju en väldigt liksom brutal, fruktansvärd liksom miljö som det här kalifatet blev. Och det yazidiska folket blev ju verkligen alltså IS-krigarnas offer. Precis som många syrier och irakier ur civilbefolkningen också såklart. Men det är lätt hänt att vi bara tänker på de som mördades i Paris eller i västvärlden. Men
ja, det är ju en liten rännil jämfört.
Ja, det, ja, precis. Ja.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
IS, finns de idag egentligen?
Det gör de och de finns, de är aktiva i Syrien framförallt, men
mer och, som hemliga terrorceller då?
Ja, de anklagas ju nu för att ha begått ett terrordåd i Iran för inte så jättelänge sedan när självmordsbombare, som jag förstår det, detonerade sina västar och dödade tiotals människor. Och sen så finns det ju då i Afrika också. Det var ju många andra islamistiska organisationer som svor sin trohet till kalifen, till IS, som finns kvar i Nigeria till exempel. Så att, alltså, den islamistiska terrorismen är ju inte över. Men de har...
Den är tillbakaträngd i alla fall.
Ja, kalifatet är borta. Mm. Men sen finns det ju en annan enormt svårt problem att lösa, och det är ju alla de osorterade IS-medlemmar som finns i läger i Syrien och Irak. Mm. Och framförallt Syrien.
Och vi där i Europa inte vill ta tillbaka.
Nej. Mm. Och en del har återvänt, men långt ifrån alla. Och där lever ju barn till IS-familjer under fruktansvärda förhållanden. Det är en humanitär katastrof som inte liknar någonting annat.
Vad ska det bli av dem?
Vad ska det bli av dem? Vilken väg ska de ta i livet? Och det finns några svenska barn kvar. En del har lyckats få komma hem. Men många västeuropeiska länder vill ju inte ta det här med tång, och då har de kurderna, som var de som faktiskt knäckte ryggen på IS, är ju de som sitter med det problemet nu i de här lägrena.
Ja, tyvärr så kan man ju inte komma till någon annan slutsats än att det här kommer fortsätta i den ena eller andra formen.
Ja, och sen har vi ju nu kriget i Gaza. Mycket tyder väl på att det kommer ytterligare elda på den här radikaliseringen. Och...
Så är det. Har du Jens, jag vet inte, det går väl kanske inte att sluta på någon positiv note här riktigt, utan det får väl nästan bli så här. Men
om jag skulle själv få säga någonting så avslutande så är det, tycker jag det är så otroligt viktigt att komma ihåg att det här är en avart av islam. Att även om 300 svenska muslimer reste till Syrien och Irak, så gjorde alla andra svenska muslimer inte.
Nej, det, samtidigt så är 300, om man ser det 5000 från hela Västeuropa, så är 300 relativt mycket med tanke på hur litet land Sverige är. Så det, har du som har verkligen ägnat tid åt det här, har du någon förklaring till varför så pass många i Sverige?
Jag tror att det fanns några ganska skickliga hatpredikanter och rekryterare som lyckades få några stycken i ett område att ansluta sig. Och sen så
för det är
ju
vissa
sig.
Städer, det är Göteborg, Stockholm, Örebro,
Gävle och Malmö.
Så det handlar kanske om några enstaka personer som är skyldiga till de här 300?
Ja, jag skulle tro det. Man gjorde någon studie i Storbritannien. Nu kommer jag inte ihåg exakt hur många, men ett antal hundra kunde kopplas till 6 olika rekryterare eller liksom personer som fungerade som...
Som jag har förstått när jag läst forskning om det här också. Så man gör en stor grej av det här, den här digitala kommunikationen, men nästan alla har haft en personlig kontakt med en rekryterare hemma vid. Liksom.
Ja, eller online.
Ja.
Det började ju redan på 2010-talet att man använde nätet för att uppmuntra folk att begå terror då. Så det är väldigt skickligt gjort.
Ja. Tack Jens Nordqvist, journalist och författare, aktuell med boken IS-krigarnas dröm.
Tack så mycket.
Hej då.
Hej.
Jacob De la Gardie är den enda svenska fältherre som lett en armé till Moskva och trätt fram inför tsaren. Bedriften gjorde honom till en av 1600-talets största befälhavare. Moskvas erövrare är den första biografin över Jacob De la Gardie, en av stormaktstidens portalfigurer. Historikern Peter Ullgren följer hans stormiga bana från den föräldralösa barndomen vid 1500-talets slut till maktens topp och den mullrande statsbegravningen i Stockholm 1652. Moskvas erövrare är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.